Gott, hörni. För de av er som inte känner till det, så var vi som församlingen, en stor del av oss, vi var på Isaberg igår. Ja, och det är härligt att se att alla överlevde. Höghöjdsbanan och allt annat som hände. Det var ju en härlig dag tillsammans. Och jag som är språknörd, jag sa i inledningen där på dagen att och jag frågade några vänner där som talar arabiska, bara för att få det bekräftat vad Isa betyder. Ja, och Isa, det betyder Jesus. Och poängen var någonstans att det var vid Jesus berg vi var. Även om det heter Isaberg och ligger i Småland utanför Hästra, så är det Jesus berg. Idag så ska vi fortsätta på vår resa till ytterligare ett annat av de bergen som vi läser om i Bibeln. Och idag handlar det inte om ett berg i Småland, men om ett berg på Sinai halvön. Och det handlar om berget Sinai. Och det är själva verket samma berg som vi läste om förra söndagen. Nu kanske någon tänker, ja, ska du upprepa allt du sa? Nej, det ska jag inte göra, så var inte orolig. Men Sinai berg som vi läser om i andra Mosebok, det är samma berg som vi läste om, som också kallas för Horeb. Och då, förra veckan, så handlade det om, minns ni vad det var? Att Moses kommer till Horebsberg, han är ute och vallar sina får. Han kommer till Horebsberg och där så får han möta med Gud. Gud talar på ett väldigt originellt sätt genom en brinnande buske till Moses. Och ger honom ett uppdrag, kallar honom ut att tjäna Gud och tjäna hans rike, hans folk. Och vi läste lite om hur Moses hade en del invändningar emot det där och kände sig lite tveksam. Han var ödmjuk inför att Gud kallade honom att leda folket Israel ut ur fångenskap och slaveri till att fira gudstjänst vid Sinai berg och vidare till det löftesland som Gud hade talat om. Men trots att Moses hade sina invändningar, så läser vi i andra Mosebok om hur han till slut tog sig i kragen och lämnade sin trygghet och begav sig till Egypten. Där han sökte upp kung Farao och vädjade till honom att släppa Israel folk ifrån fångenskapen. Och så läser vi lite senare i andra Mosebok. Det här är lite bakgrunden till det vi ska läsa alldeles strax. Så läser vi om hur Farao, som var hård i hjärtat, inte ville släppa folket fria. Jag tänker att det Farao skulle vi också kunna tolka utifrån den värld vi lever i. Det finns mycket som inte vill att vi ska leva i den frihet som Gud har kallat oss till. Som hindrar oss från att leva i Guds tillbedjan, som är vårt mål. Det finns mycket som vill hålla oss fången. Och som slavar. Gud, han sände, läser vi, 10 stycken plågor över Egypten. Och till slut så blev de äntligen medgörliga. Till slut så gav de efter och insåg att men vi får släppa dem. Vi får låta dem gå. Och så en kort tid senare, i samband med den första påsken, så läser vi om hur det judiska folket lämnar slaveriet. Och jag tänker att när du och jag läser det här, så kan vi ju kanske ha lite svårt ibland för att relatera till hur stort det här faktiskt är. För oss är det ju, ja, men det är en häftig grej att de får gå ut ifrån fångenskapen. Men vi ska ha klart för oss att folket hade befunnit sig i Egypten i över 400 år vid det här laget. Och de hade varit slavar under en stor del av den här tiden. Och från att ha varit en handfull människor som begav sig till Egypten när det var hungersnöd, så är de nu, när de lämnar 430 år senare, så är de någonstans runt 600 000 män med barn och kvinnor. Så någonstans runt 2-3 miljoner människor. Snacka om en mäktig grej, va? Det var inte bara som lika många som oss här, utan det var ju en hel befolkning, ett helt folk, som till slut begav sig i seger bort ifrån farao och slaveriet. I riktning mot det land som Gud hade lovat. Visst är det underbart. Vilken enorm händelse. Sen är ju farao, han verkar ha lite dåligt minne, så efter en kort tid så ångrar han sig. Och så läser vi om hur han jagar efter folket när de beger sig. De kommer till Röda havet och så vet vi av berättelsen att havet delar sig så folket kan passera. Men farao och hans män kommer inte längre än så. Och så efter 50 dagar så landar de nu på den plats som är Sina i berg och som ni inte kan se bakom mig just nu, men som är verkligen ett fantastiskt berg, ett mäktigt berg där Gud möter Moses och hans folk. Vi ska läsa ifrån Andra Mosebok, det 20:e kapitlet och vers 1 till och med 17. Andra Moseboks 20:e kapitel, vers 1 till och med 17. Och där står det följande. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bild eller avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig. Men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den 7:e dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna, eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. För på 6 dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt som är i dem, men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna. Eller något annat som tillhör din nästa. Tack för hjälpen, Josef. Det vi precis läste, det är en tydlig och viktig milstolpe. En riktigt viktig milstolpe i mänsklighetens historia. De första 2 verserna. Det brukar man kalla för en prolog, en inledning till det som sen är vad man kallar för dekalogen i teologiska termer. Deka som betyder 10 och log som betyder ord. 10 ord. Det Gud gör här är någonting fantastiskt och någonting väldigt stort. En del människor som läser de 10 buden i Bibeln som vi gjorde nu, de reagerar med instinktivt och tänker, fy vilken sträng och hård och tråkig Gud. Som säger vad vi får göra och inte ska göra. Som sätter sådana gränser som är så tråkiga. Om du kan känna så hoppas jag att du går härifrån idag med en helt annan bild. Därför att när vi läser de 10 budorden så kan vi läsa och se någonting helt annat. Än att Gud är sträng, hård, orättvis och tråkig. Därför att vi kan se det här som ett uttryck faktiskt för Guds kärlek. Den kanadensiske teologen James Packer, han liknade budorden med en sån här handbok som jag tror flera av oss har. Kanske inte just den här för en Volvo V70. Men hur många har en bil, ska jag fråga. Hur många har en bil? Räck upp en hand. Ganska många har en bil. Hur många har en sån här i handskfacket? Ganska många. Hur många har läst den här? Inte fullt så många. De som jobbar på Bilia har gjort det, men ja. James Packer, han liknar det vi läste precis med tillverkarens manual eller handbok. Ni vet, som i bilhandboken, så talar ju den som har tillverkat bilen om, och som har skapat bilen och som vet hur bilen ska fungera, hur den kan fungera så länge som möjligt förhoppningsvis. Där talar ju tillverkaren om, ja men tänk på det här, gör så här när du använder din bil så kommer den hålla länge. Byt olja, gör detta, fyll på bensin och så vidare. Och på samma sätt så vill James Packer lite illustrera budorden med att det är som våran tillverkares handbok för hur vi kan leva våra liv. Där Gud berättar för oss, han som har skapat oss, berättar för oss hur vi är funtade, hur vi är skapade och genom eller på vilket sätt vi fungerar allra bäst som vi är tänkta. Problemet kanske är att många av oss vill lära sig ju sällan de här, eller hur? Så fort jag plockar upp en ny grej hemma ur en kartong, någon elektronisk grej, så, alltså instruktionsboken, manualen, den hamnar ju långt bort liksom. Den läser man vid behov kanske. Och lite är det kanske också så med budorden. Vi vet att vi lever inte under lagen utan under nåden som vi ska se. Och så gör vi budorden till någonting som vi egentligen inte bryr oss sådär jättemycket om. Det gäller ju inte oss, vi som lever under det nya förbundet. Men Gud gav oss inte budorden för att du och jag bara skulle bortse från dem. Ja, för att de rymmer någonting viktigt för oss allihopa. Och det tänker jag vi ska kolla lite närmare på en kort stund nu. Jag ska bara kort nämna tre stycken tydliga och viktiga syften som Guds budord förmedlar genom Moses. Tre tydliga och viktiga syften för dig och mig. Så spetsa dina öron. För det första så säger budorden oss någonting om vem våran Gud är. Eller hur? När vi läser det så kanske vi oftast tänker att de säger någonting om hur vi ska vara och vad vi ska göra. Och det stämmer, så är det. Men budorden säger i allra högsta grad någonting om vem Gud är. Eller hur? Om du vill veta mer av vem Gud är, så är faktiskt budorden ett bra ställe att börja på. Ytterst sett så ser vi honom i Jesus Kristus själv. Där ser vi bilden av vem Gud är. Men även budorden ger oss lite en hint om vad som ligger på Guds hjärta, vad som är viktigt för honom. Inom teologin så brukar man tala om att de fyra första buden, de handlar om din och min relation till Gud. Vad Gud längtar efter i förhållande till hur jag lever och möter Gud. Och hur du lever och möter Gud. Och de sex efterföljande buden handlar mer om hur vi är kallade att möta med varandra. Man skulle kunna koka ihop de där märsorna till några nyckelord. Och jag tänker någonstans att om du och jag med utgångspunkt i de här, ta till exempel de fyra första orden eller verserna. Läs dem när du kommer hem, vers 3-11 i texten vi läste alldeles nyss. Och fundera på, vad säger de mig om Gud? Vad är det de säger mig om Guds hjärta och vad Gud längtar efter? Vi ska inte göra det nu, men det tycker jag är en... Testa den övningen när du kommer hem. Fundera på, vad säger mig det här? De här fyra buden, vad säger de mig om vem Gud är och vad han vill från mig och mitt liv? Det var den första grejen, att de visar, buden visar för oss vem våran Gud är. Den andra saken, det är att budorden, de har en förmåga att leda oss in i det som är det goda livet. Och som också begränsar ondskan. Därför att jag tänker någonstans att det som många människor runt omkring oss tolkar som begränsningar och ramar, det är faktiskt i sig själv någonting väldigt gott. Därför att om vi utgår ifrån att Gud har skapat oss och förmedla till oss på vilket sätt vi fungerar bäst. Visst är det då fantastiskt, eller hur? Att få läsa om det som är hans ursprungstanke. Det som är hans längtan för allas våra liv. Och även om ingen av oss någonsin kommer kunna uppfylla alla de här buden, för så är det ju. Vi kan ju läsa det första så inser vi att jag kämpar. Det finns ju mycket i ditt och mitt liv som kan tendera att bli en avgud. Alltså någonting som blir viktigare än Gud. Det kan handla om pengar, jobb, familj, relationer. Alltså det Gud vill det är att han ska få vara nummer ett i våra liv. Och vi kan fortsätta att läsa om hur vi ska leva i förhållande till Gud. Och så inser vi ju snart, eller hur, om vi ska vara ärliga. Ja, jag lyckas inte med alla de där grejerna. Men någonstans, om du och jag skulle ta det här på ännu lite mer allvar än vad vi kanske gör idag, så är jag övertygad om att våra liv, vår församling, vår stad och vår värld skulle bli en mycket bättre plats. Därför att det här är tillverkarens, skaparens, på något sätt ramar för dig och mig, som vill visa för oss var det goda livet finns. En av de där bibeltexterna som vi ganska ofta citerar, och som jag tror jag citerade förra söndagen i Matteus kapitel 28, så talar Jesus väldigt tydligt till oss om att vi ska gå ut och göra lärjungar, att vi ska döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och vad är det vi ska göra sen? Jo, vi ska lära dem att hålla hans bud. Jesus säger ju inte och få dem att lyssna till och höra eller läsa mina bud. Utan det Jesus säger det, lär dem att hålla mina bud. Och det gäller ju även dig och mig som redan är lärjungar, eller hur? Vi kan läsa dem i Bibeln som vi precis gjorde alldeles nyss. Vi kan prata om dem med varandra. Vi kan höra dem. Men det Jesus säger, det är att vi ska sträva efter att hålla dem. I Johannes evangeliet så läser vi om hur Jesus säger i Johannes kapitel 14, vers 15. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och det tänker jag är Jesus ständiga fråga till dig och mig. Varenda dag vi reser oss upp ur sängen. Älskar du mig? Älskar du mig? För om du gör det så kommer du också att göra det som är mina bud, säger Jesus. Eller hur? Det här är inte, och det här är en jätteviktig sak, det här är inte detsamma som att Jesus säger att bara de som lever upp och kan hålla alla 10 buden älskar honom. Det är inte det Jesus säger. För vi vet när vi läser Bibeln jättetydligt, Romarbrevet kapitel 6 och 14, vi lever inte under lagen utan under nåden. Jesus säger aldrig någonsin att du måste vara fullkomlig på det här området. Att hålla de 10 buden är liksom inte inträdesprovet till himmelen. För skulle det vara så, då skulle himmelen vara tom förutom på en person, nämligen Jesus. Det här är inte något slags inträdesprov. Men det är någonting för oss att sträcka oss emot. Jag sa ju precis nyss också att budorden ger oss riktning och leder oss till det goda livet och begränsar också ondskan. Kom att tänka på det i veckan att om vi skulle leka med tanken att Sveriges rikes lag liksom upphörde att gälla och existera imorgon. Vem skulle då kunna säga vad som är gott, vad som är sant och riktigt? Och på samma sätt är det med Guds bud. De är eviga och står fast. Och de ger oss ramar och visar för oss vad som är gott och också vad som inte är det goda livet. Den tredje grejen och det tredje syftet med budorden, det handlar om att de är som en spegel för ditt och mitt liv. De är som en spegel för våra liv. När jag flyttade in i min första lägenhet i Stockholm så efter en tid så fick jag upp en spegel i hallen i den lägenheten jag bodde i. Och jag vet inte ens om det per definition är tillåtet att kalla det för en spegel, för den var inte alls stor. Den var väldigt liten. Den var liksom avlång, och i mitten precis framför det där spegelglaset så satt det till råga på allt ett ljus. Hemma hos min mamma, hon har en jättestor spegel i sin hall som hon alltid brukar titta i innan hon går ut på stan. Och så kommer hon hem till mig och den sitter för högt för henne. Den är jätteliten och den går liksom inte att se sig själv i. Det kanske säger någonting om hur jag tycker om att se på mig själv. Och jag vet inte om man kanske kan kalla det för en spegel. Men när vi läser Guds budord så är de tänkta att fungera som en spegel. Inte den där lilla som ger oss en begränsad bild av oss själva, utan som en helkroppsspegel som vill visa för oss klart och tydligt hur det står till med våra liv. För att vi någonstans ska förstå vilka vi är och vem Gud är. Och även om ingen av oss kanske har mördat någon människa någon gång, så tror jag att vi allihopa läser budorden och förstår att det här är ju omöjligt att leva upp till. Och det är just det som är spegelns funktion, att faktiskt visa den nakna sanningen för dig och mig. Paulus, han skriver så här i Romarbrevets 3:e kapitel och vers 2. Vad som ges genom lagen är, vadå? Jo, insikt om synd. Alltså när jag tittar in i lagen och när jag läser budorden så förstår jag att mitt liv är inte perfekt. Jag är inte fullkomlig. Och lite längre fram i Romarbrevets 7:e kapitel vers 7 så skriver han så här. Det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Och det är därför vi inte får glömma bort de 10 budorden eller Guds lag i sin helhet. Därför att den ger våra liv perspektiv. Den sätter in ditt och mitt liv i ett sammanhang. Tar vi bort lagen så finns ingen synd längre. Om vi inte tänker på budorden som någonting som vi på något sätt ska förhålla oss till idag. Vad är då rätt och fel? Vem är då Gud? Det de 10 buden och budorden gör, det är att de visar den nakna sanningen om ditt och mitt liv. Att vi är ofullkomliga syndare som är i behov av en fullkomlig frälsare. Nu vill jag bara än en gång poängtera att det är inte buden eller de lagar som vi läser om i Bibeln som gör dig och mig rättfärdiga. Som gör att du och jag får favör i Guds ögon. Det är det inte. Inte på något sätt. Det är bara tron på Jesus Kristus som gör dig rättfärdig i Guds ögon. Inte hur väl du lyckas leva upp till buden. Inte någonting annat du gör. Utan enbart tron på Jesus. Galaterbrevet 2:16 så står det. Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Eller med andra ord, spegeln kan visa hur vi ser ut, kan visa våran smuts och våra skavanker, men den kan inte fixa själva problemet. Spegeln kan inte göra oss rena. Ni kommer ihåg James Packer och hans illustration, va? Att budorden är som tillverkarens handbok som berättar under vilka förutsättningar det som han har skapat fungerar allra bäst. Och då kanske vi tänker, ja, men vi kan ju inte leva upp till det här ändå, så vad ska vi göra då? Vad är poängen? Ja, och då skriver Packer att det är då den här kommer in. Det här är en reparationshandbok för en BMW som jag fick låna. Här är en till också för en BMW. Det är många BMW här i församlingen. Det Packer skriver det är att resten av Bibeln är som den där reparationshandboken. Som berättar för oss hur det som är trasigt kan bli helt. Hur det som inte längre fungerar som det är tänkt kan fungera på nytt. Så det Bibeln gör för oss är att den beskriver att ja, men så här står det till. Och det här är lösningen på problemet. Jesus Kristus. Oavsett vad du och jag ser när vi ställer oss framför spegeln. Alltså, och läser Bibeln och läser buden. Oavsett vad vi upptäcker att vi misslyckas med. Så behöver vi hålla fast vid att det är Guds ord till oss. Att det är Guds ramar till våra liv. Att det är det Gud vet, han som har skapat oss, vad som är bra för oss. Men vi behöver också komma ihåg att framför allt detta så handlar det om två viktiga saker. Två bud som allting hänger på, säger Jesus. Lyssna på vad han säger när han får frågan av en skriftlärd. I Matteus, det 22 kapitel, vers 37-40 så läser vi. Då kommer en man till honom och säger, mästare, vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Vi ska älska Herren vår Gud, säger Jesus, av hela vårt hjärta, av hela vår själ och hela vårt förstånd. Och om vi väver ihop det tillsammans med det Jesus sa till oss från Johannes evangeliet, så handlar ju vårt kärlek om att vi gör det Gud säger, eller hur? Det hör ju ihop. Ett uttryck för att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd. Det är att du strävar efter att göra det som är hans bud. Att hålla det han har sagt. Ingen människa förutom Jesus Kristus kan uppfylla lagen. Ingen, överhuvudtaget ingen. De 10 budorden, de visar den nakna sanningen för dig och mig. Att i oss själva så är vi brustna. I oss själva så räcker vi inte till. Vi är inte fullkomliga, och det är ett av syftena med att Gud ger oss buden. För att vi ska kunna spegla oss och våra liv i dem och inse att vi är ett desperat behov av en frälsare. Av en som säger att jag kom inte för att upphäva lagen, för att liksom kasta den i soporna, utan jag kom för att uppfylla lagen i ditt ställe. Visst är det fantastiskt. Och vill vi gensvara på Guds enorma kärlek som sänder sin egen son för din och min skull, så gör vi det genom att vi försöker och strävar efter att leva på det sätt som Gud kallar oss till. Så uttrycker vi vår kärlek när vi försöker hålla de buden som han ger oss. Lagen är ouppnåelig, men Jesus, han är inom räckhåll. Och han uppfyller den till punkt och pricka där du och jag inte gör det. Låt oss vara tacksamma över det. Ska vi be tillsammans?